En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sverige har redan gjort sin del. De identifierar honom och han sa ju det också, vet du, när jag pratade med honom, att han var väl inte helt beredd på att Sverige skulle veta vem han var.
Alexander Isak, Dejan Kulusevski och Antoni Elanga gör det redan. Är Jenis Antwi nästa svenska storstjärna att spela vecka ut och vecka in i det många kallar världens bästa liga, Premier League? Nu har 17-åringen gjort debut för Chelseas A-lag och drömmen är nära. Sportbladets fotbollsexpert Makoto Asahara som träffat honom är här för att berätta mer om Sveriges nya underbarn. Vem är han? Var kommer han ifrån? Och varför kan han vara förlorad för Sverige om vi inte agerar snart? Häng med så ska ni få höra mer. Jag heter Niklas Onerud och det här är Sportbladet Daily.
Det är en Chelsea-debutant. Det blev han ju faktiskt nyligen när han byttes in i slutminuterna av deras Conference League-seger mot FC Köpenhamn. Och jag ska helt ärlig att det här såg jag inte riktigt komma. Att det plötsligt skulle dyka upp att han då, mindre än ett år efter man såg honom i P17-EM, plötsligt skulle ändå sitta med på en Chelsea-bänk. Både mot Leicester i Premier League, men sen också då faktiskt hoppa in i en redan avgjord match mot FCK ska sägas, men likväl ett stort ögonblick såklart för honom. Och häftigt.
Men du har ju träffat honom. Hur är han som person?
Jättetrevlig. Sen så här, är han ju ändå en spelare som man ändå får hylla liksom svenska landslagets scoutingverksamhet, för det har inte varit helt uppenbart att de skulle notera honom. Han flyttade ju redan som barn från Stockholm. Han spelade ju Hammarby i väldigt ung ålder. Flyttade till London då. Har ju både engelska och ghananska rötter. Började spela för Chelsea som 12-åring efter att Chelsea då har identifierat honom. I London då som sagt. Spelade ju ungdomslandskamper för England på liksom 15-16 års nivå. Men sen då får kallelsen till att representera Sverige istället. Tackar jag, kommer med i P17-landslaget för att spela EM. Gör mål också under EM. Så att det var, får man ju hylla den scoutingverksamheten. Sen ska det ju sägas att han kan ju fortfarande välja England. Han kan fortfarande välja Ghana. Mm. Om han så skulle vilja när han blir senior. Vet du, jag ställde en fråga om det då också. Men då var det bara att nu, här och nu fokuserar jag på Sverige och spela mästerskap för dem. Och det är ju rimligt. Sen är det ju kul att det har gått så pass bra i P18-laget och i liksom ungdomslaget i Chelsea att han faktiskt har tagit plats på en A-lagsbänk och även fått göra sin A-lagsdebut.
Och vad är det för typ av spelare?
En ytterback.
Ytterback.
Snabb framförallt. Var ju ytter och anfallare i yngre dagar också, men skolas om till ytterback. Så här klassisk modern ytterback som har blivit uttjatat här med tanke på att alla ytterbackar nu måste ha någon form av offensiv. Nya moderna ytterbacken är väl en mittback. Helt annan diskussion. Men han framförallt i höger, kan spela till vänster också. Klassisk wingback. Bra en mot en. Det är så som han beskrivs och det är så som han beskriver sig själv också. Vet när vi pratar så drog han med paralleller med Alphonso Davies och Kyle Walker om man tittar på spel. Alltså inte kanske kvalitetsmässigt än, men i spelstil och liksom lite hur han är som ytterback.
Är de två snabbaste spelarna i
ja, men det är snabbheten är hans liksom trait.
Men har han, ser du några, när du har tittat på honom då, var det några svagheter som du kunde identifiera?
Det är ju jättesvårt i en liksom P17-miljö, men man såg att det här var en offensivt företagsam ytterback. Om jag inte minns helt fel så fick han väl utgå från vänster i det här P17-mästerskapet. Kan minnas helt fel också. Men är ju väldigt involverad offensivt och då är det ju klassiska. Såklart det finns saker att jobba på i defensiven. Men samtidigt är det inte som att han är dålig där, han är ju skicklig en mot en. Sen är det jättesvårt tycker jag med defensiv att liksom med mitt lekmannaöga se, ja, där skulle han stått där skulle han gjort så. Mycket att göra med liksom miljön du är runt omkring och vilken backlinje du spelar med. Men uppenbarligen så har han ju kvaliteter nog för att Chelsea ska tro på honom och ändå ge honom chansen på en bänk. Absolut, det finns en skadesituation där också. Men det är inte vilka ytterbackar som helst man konkurrerar med i det här laget när du har Reece James och du har Malo Gusto på högerbackspositionen och Marco Correa på vänster. Det finns ganska mycket bra spelare som man konkurrerar med också. De har ju värvat en del det där laget, och bara faktum att han då får chansen säger väl en del.
Ja, men det är ju precis, och det är ju väldigt intressant att se att han kommit upp via akademin, och han kom dit redan som 11-12-åring.
Ja.
Någonting sånt. Och ja, när du värvar in extremt mycket spelare, framförallt unga spelare också, så är det ju klart att den situationen blir svårare. Men vet du, är han född i Sverige?
Ja, han är född i Sverige. Och det var ju, han var ju verkligen där som barn, ja, i Hammarby och spelade där som knatte. Men det var ju redan som sjuåring som han, ja, lämnade landet och flyttade till England.
Och vet du varför han flyttade till England?
Ja, men det var väl familjen som skulle till England. Ja. Det finns ju kopplingar dit, och ur det här perspektivet så han har ju spelat ungdomslandskamper i England också. Mm. Och det ska ju sägas att till exempel intervjun vi gjorde var ju på engelska.
Ja.
Och man skulle kunna tänka, man pratar med honom, att det är vilken liksom engelsk landslagstalang som helst. Men att det fanns ändå en vilja att representera Sverige då, och med tanke på liksom uppväxten i Sverige från när han var barn.
Vi har ju andra idrottare i Sverige som inte heller har varit speciellt superbra på svenska, till en början i alla fall. Jag tänker på Mondo Duplantis till exempel. Så det finns ju ändå något där.
Så är det ju, så är det ju.
Men hur som helst, han hamnar i Chelsea till slut. Vet man någonting om hans liksom spel i England innan han hamnade i Chelsea? Då var han bara någon lokal.
Alltså han var ju som sagt kom till Chelsea när han var liksom 11-12 ja, år gammal, och hittade någon form av sann bild av det som skedde innan, när, mellan 7 års åldern till 11-12. Den är väl ganska svår.
Det är nu har han ju då fått göra debut i Chelseas A-lag i åttondelsfinalen av Conference League. Och det var ju ganska nära att det blev en drömdebut också.
Ja, om Cole Palmer hade passat. Ja. Det kunde han ju ha gjort, ja, kan man ju känna, när han hade det där läget på något sätt. Men absolut, det hade ju varit något helt enormt såklart om han skulle fått göra mål i sin debut också. Nu tror jag, oavsett, att bara faktumet att han tog sig upp på en A-lagsplan säger väldigt mycket. Sen får vi väl se. Han var ju inte involverad i någon trupp här till helgen mot Arsenal. Det kan ju mycket väl vara så att det här liksom bara var en chans att liksom ge honom den här A-lagsdebuten. Sen tror inte jag att han kommer vara liksom involverad i A-lagssammanhang under våren.
Nej, men det kanske är så också ju att Conference League, och det redan är avgjorda, alltså det var väl, känns det hyfsat avgjort, och vilar man väl lite spelare också.
Absolut.
Och de tror väl ändå att även om de bara hade en ettmålsledning ifrån första benet, eller vad säger, första lägg,
ja, första mötet.
Som första mötet heter det på svenska. Så är det ju ändå så är det ju liksom de tänker väl att de ska kunna vinna hemma på Stamford Bridge mot FCK.
Det hade ju varit häftigt om i och för sig så här, om man leker med tanken nu, för att i en semifinal i Conference League så kan det bli Chelsea mot Djurgården.
Exakt, det var det jag tänkte komma in på också, att vi kanske får se honom här på tre arena om bara några veckor.
Efter att Chelsea har vunnit första mötet på Stamford Bridge med 5-0 och ska rotera mot Djurgården. Nu ska Djurgården ta sig förbi Rapid Wien, och Chelsea ska ta sig förbi sitt motstånd. Först ska sägas, men ja, det hade ju...
Djurgården kan vinna det där med 6-0.
Jag vet inte hur många Djurgårdsfans man känt. Åh, vad kul att se en gammal Hammarby-produkt också.
Ingen Djurgård i ärlighetens namn vet om att det finns en Hammarby-produkt i
Nej,
det är inte så många i alla fall. Och han var med i EM för Sverige U17 i somras. Och nu har vi då kommit in på att han kan ju både välja England och han kan välja Ghanas landslag.
Ja.
Vad gör Sverige, eller vad kan Sverige göra för att behålla en sån här juvel i landslaget?
Sverige har redan gjort sin del. De identifierade honom, och han sa ju det också, vet du, när jag pratade med honom, att han var väl inte helt beredd på att Sverige skulle veta vem han var. Med tanke på hur ung han var när han lämnade. Och det var där lite som jag hyllade scoutingarbetet, för att man ändå har sina liksom trådar ute, har koll på, men den här är en spelare som kanske för att undvika en Filip Jörgensens situation igen, för att ta ett annat Chelsea-exempel, den danske målvakten som kunde ha representerat Sverige, men som då valde att representera Danmark, eller som aldrig kanske fick chansen i Sverige riktigt. Fast, och där är olika, det är mycket beroende på vad spelaren själv väljer också, vad han vill representera och vad den känner. Och i det här fallet, om du har fått chansen, kan det mycket väl vara så att han inte fick chansen i engelska P17 och att då kom Sverige och knackade på dörren, så kanske det betyder ganska mycket. Och jag tror att för många av de här spelarna, och det är ju från person till person, men det viktigaste för dem är att få spela landskamper överhuvudtaget, att få chansen att spela mästerskap och annat. Och såklart att om han skulle vara bra nog för det engelska landslaget, Så det vet bara han själv. Men jag kan ju förstå om han skulle överväga att spela för det. För han har fått ganska lång tid av sin fostran där. Och kanske mer på så vis är en engelsman. Men om
han det känns spela... ju som att nålsögat är ännu mindre för att komma med i det engelska.
Ja, men precis. Men det finns ju kanske... Och det här beror ju på från person till person. Jag vet att om man tar det från typ eget perspektiv så har jag ofta sagt, nu har jag aldrig varit nära att spela i någon landslagssammanhang i fotboll, ska sägas. Inte ens liksom i samma tidszon som det. Men om man skulle fått frågan så jag hade ju valt Japan. Det kan jag ju säga rakt ut. Det sitter jag och säger här. Och då kanske inte undrar varför då. Men jag tror att det där är väldigt från person till person. Mm. Vad man väljer. Och det blir för honom också. Vad han känner. Vad passar mig bäst. Vad känner jag att jag vill representera. Och det tror jag är väldigt svårt att alltså göra ett case av. Sen gäller det såklart att genom chansen fortsätta. Och sen ska vi vara bra nog för det också.
Ja.
Att han får ett några minuters inhopp mot Chelsea. Eller för Chelsea liksom. Det är ju en sak. Och det ger mer rubriker. Men sen är det ju fortsatt utveckling därifrån. För det är långt från en färdig produkt.
Mm. Ja, men det finns ju väldigt mycket jättetalanger runt om i fotbollsvärlden. Vad är det som krävs där, tror du? Liksom att gå från en jättetalang till att verkligen lyckas och få starta i Premier League vecka ut efter vecka in och vecka ut?
Det är 10 000 kronors frågan för alla ungdomsakademier.
Ja, det borde du kunna klara av och hjälpa dem med.
Ja, nej, men det enkla är väl förtroende, speltid, en miljö att komma upp i som är ger dig möjlighet att utvecklas. Och såklart framförallt också egen inställning och eget driv och egen vilja. Men det finns ju jättemånga olika parametrar som spelar roll där. Nu kommer vi in på ett väldigt långt sidospår kanske möjligtvis. Men jag tror att mycket har att göra med... Ja, men ett bra exempel. Brighton är ju hyllade väldigt ofta för att hitta unga talanger och scouta fram och värva liksom sådana som växer ut i stjärnor och sen går vidare. Vet du, väldigt många reagerade på när de värvade James Milner, som ju inte, absolut inte är en ung talang längre. Varför? Det här är ingen, det här är ingen Brighton-värvning, reagerade folk på. Jo, men det är ju det för att om du ska värva massa talanger så behöver du fortfarande ha en miljö de kommer till där de får lära sig saker. Det finns en kravbild, det finns ledargestalter. Och vad bättre att värva då än James Milner till den miljön som vet vad saker handlar om och ställer krav och, vet, och liksom tränar stenhårt. Så att det var ju en kanonvärvning för deras del, tyckte jag. Och det här kanske är ett problem till exempel i en annan klubb som går lite sämre, Manchester United. Att du inte riktigt haft miljön att komma till för att verkligen få rätt verktyg för att utvecklas. Och det där tror jag är jätteviktigt. Och såklart tålamod och annat. Men det där är en 10 000 kronors fråga. Det är olika från spelare till spelare. Du kan ju också få för mycket förtroende, spela för mycket matcher och dra på dig skador som vi har sett till exempel i Barcelonas fall. Mm. Med vissa talanger de har haft. Så ja, det är en skör balansgång och det är som sagt nålsöga för att ta sig in hela vägen till att bli absolut världsklass.
Jag trodde du skulle ta exemplet med när Niklas Thor skrev på för Hammarby talangfotboll här för några år sedan utan att spela fotboll på två
år. Ja, men det kan ju till exempel vara ett sätt som har gjort att Hammarby har fått upp väldigt mycket spelare till A-laget, att man har haft HTFF som spelar på liksom en hög seniornivå och du snabbt liksom akklimatiserar spelare till seniorfotboll och den biten såklart. Det finns ju olika vägar att välja.
Mm.
Och det finns nog inte någon som är rätt uppenbarligen för den andra.
Ja, nu har vi hamnat helt på villospår.
Ja, det har vi verkligen gjort.
Men nu är det ju faktiskt Genesis vi ska prata om här. Och innan vi avslutar så tänkte jag ändå fråga lite grann att nu, du var på U17-EM, kanske inte har liksom följer där hela tiden, men finns det några andra intressanta talanger, inte bara där utan kanske i Allsvenskan också, som vi ser och kan ha på väg upp?
Det finns ju hur många talanger som helst och Sverige har ju väldigt spännande skråspelare som är på väg upp och det har vi ju sett. Om vi tittar på lite äldre talanger, frukterna vid landslaget. Titta på mittfältet och framtiden man kan ha där med Hugo Larsson, Yasin Ayari, Lukas Bergvall och så vidare. Som alla utvecklas på en väldigt hög nivå och spelar kontinuerligt på en väldigt hög nivå just nu. Och det bådar ju väldigt gott för svensk landslagsfotboll framöver. Sen tänker jag kanske att du åsyftar backsidan som ofta blir ifrågasatt.
Ja, jag tycker lite grann, när man tittar på landslagets trupp nu till matcherna här som kommer så Hjalmar Ekdal, Kroningen, Isak Hien, Atalanta.
Isak Hien är i och för sig en av Serie A's bästa backar just nu.
Absolut, okej. Okay. Ja. Men Gustav Lagerbjälke, Twente.
Gjort det jättebra i Twente. Vi ska säga så här, Starfelt är med där också som är självskriven i Celta Vigo. Där tror jag det största problemet ligger i att bara få ihop där den enhet som funkar i landslagssammanhang. Däremot om man tittar på yngre spelare som kommer upp, det finns ju jättespännande spelare där också. Första som kommer upp i mitt huvud just nu är faktiskt en ny ett år
yngre årskullen vad vi pratade om P17 som var förra året, nämligen nuvarande P17, där har vi ju AIK-backen Elvis van der Laan.
Just det.
Men jag tycker känns jättespännande på sikt och verkar ha liksom rätt inställning för det också. Det är ju bara ett av väldigt många exempel på unga spelare som kan slå igenom. Man vet ju aldrig när de gör det. Man vet aldrig hur det kommer gå till. Jag tänker på en Daniel Svensson i Dortmund som valde vägen via Nordsjälland och gjorde det jättebra där och sen plötsligt nu spelar Champions League-fotboll med Dortmund. Det finns den vägen. Det finns andra vägar att du slår igenom i Allsvenskan och hittar ut på så vis. Det finns ju många olika spår att gå på något sätt. Sen i och för sig, någon som jag ändå ser fram emot att följa i just det P17-laget man fick se förra våren, det är ju Nio Jönsson i FC Köpenhamn. På tal om någon som valt en annan väg, den här egengjorda klubben som de hade i Stockholm, vidare till liksom FCKs ungdomsakademi. Jag ska ärligt talat säga att jag inte vet exakt hur det har gått för honom på senare tid, men det jag gillade var ju framförallt den liksom oräddheten och kaxigheten som på något sätt fanns. Och jag tycker att den typen av offensiva spelare, det växer inte på träd i svensk ungdomsfotboll. Och det piggar upp. Och jag tycker att profiler är roligt att få in. Så att det är väl någon man hoppas på verkligen ska liksom blomma ut också.
Ja, framtiden får utvisa. Jag tror i alla fall på en ljus framtid och önskar både Genesis Antwi och alla svenska landslagen stor framgång. Och nu har vi pratat mycket Premier League här, så jag tänkte också tipsa om att du ska lyssna mer på Aftonbladets Premier League, eller Sportbladets Premier League-podd. Och där är du också med och tjatar.
Det är jag.
Och för att inte missa några avsnitt utav Sportbladet Daily som vi lyssnar på, som du lyssnar på just nu, så tryck på följknappen i din app så missar du ingenting. Det gör ju du redan nu, Makoto, eller hur?
Givetvis.
Ja, så bra. Men då önskar jag tack för idag.
Tack själv.
Och ni, ha det fint.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.